Välkommen till Studio DN.
Detta är veckan när...
Önationen Samoa skakades av en svår mässlingsepidemi. Nu håller företag och myndigheter stängt och familjer som saknar vaccin får sätta upp röda flaggor utanför sina hus.
Tyska socialdemokraterna fick en ny ledarduo som hotar spräcka Merkels regering.
Och det här var också veckan när den svenska kungen åkte till Indien och hyllades för att han bar sin egen portfölj. Very, very inspirational and humbling hette det i indiska sociala medier.
Hemma i Stockholm fick Twitter fullt upp när moderatledaren Ulf Kristersson höll ett första möte med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
Och magasinet Rolling Stone utsåg Robins Dancing on my own till 10-talets bästa låt.
Samtidigt som klimataktivisten Greta Thunberg toppar försäljningslistorna från bokhandeln i USA med No one is too small to make a difference.
Och så det som vi ska fördjupa oss i Studio DN idag.
Varför krisar regeringar så in i Norden? Står centerpartister och socialdemokrater för långt ifrån varann för att samarbeta? Vi pratar om statsminister Antti Rinnes plötsliga sorti i Finland och som misstroende hotet mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Sverige.
Och sen, är de vänner eller fiender? Hur står det till med de allierade i NATO 70 år efter starten?
Och slutligen, vad är lärdomen för den som har sparat på 48 refuseringsbrev och egen Mr. Studio Dion öppnar sin hemliga låda för läsarna och lyssnarna? Han heter Augustin Erba.
Och du heter Karin Eriksson. Det är fredag och vi spelar som vanligt in vår podd strax efter lunch i Helsingfors. Som ligger en timme före är det mitt på blanka eftermiddagen denna lite extra festliga dag.
För 6 december, det är Finlands självständighetsdag. Finland fyller alltså 102. Sanna Marin har varit med en tredjedel av tiden. Hon är med andra ord 34 år och också favorittippad att ta över som socialdemokratisk partiledare och statsminister. Men varför ska landet byta regeringschef? DNs medarbetare Filip Teir är med oss från Helsingfors. Hej!
Hallå, hallå, hallå. Glad självständighetsdag. Ska ni väl säga till mig, men jag kan säga det till er också.
Glad självständighetsdag.
Du har börjat med att basta här på morgonen, tror jag, eller hur?
Ja, det har jag gjort faktiskt. Jag har varit där i den här kommunala simbassängen, eller utesimbassängen som finns här i Helsingfors.
Du kunde säkert behöva lite vila efter vad som måste varit en ganska hektisk vecka i Finland. För vad var det som hände i tisdags?
Ja, alltså det är ju väldigt många här som inte vet vad som hände och som frågar sig samma sak. Jag ser att mitt eget sociala medieflöde är fullt av människor som skriver att hur gick det här till? Men jag ska försöka sammanfatta lite för er. Jag tror att man måste börja med det som hände förra fredagen när kommunminister Sirpa Paatero avgick. Och hon är alltså då socialdemokrat och antistatsministerns liksom högra hand. Och hon valde att avgå efter att man ifrågasatte om hon hade varit helt ärlig när hon inför riksdagen pratade om hur den här poststrejken gick till och vissa liksom viktiga datum när det gäller poststrejken. Och poststrejken i sig då, vi kommer kanske in på den lite senare, men Sirpa Paatero avgick då alltså och Antti Rinne har liksom under den här processen, han har stött henne och ansett att hon har liksom pratat sanning och då var det så att oppositionen ansåg att det räckte inte med att Paatero avgick eftersom Rinne har stött henne i hennes påståenden så måste han också eventuellt ljuga inför riksdagen.
Vad är det då som regeringen och kanske eventuellt även statsministern anklagas för att ha fifflat om?
Ja, alltså det som är så konstigt med den här historien är den att det var alltså strejk i Finland i 16 dagar och det gällde, alltså den här kärnfrågan gällde 700 paketsorterare som skulle, så som man gör lite idag nu för tiden, alltså posten är ett statligt ägt aktiebolag och för att spara pengar så gör man så att man liksom flyttar över vissa arbetare till ett dotterbolag och sen så i samband med att man flyttar över till ett dotterbolag så kan man göra ett nytt kollektivavtal och i det här fallet då det här nya kollektivavtalet var sämre för de här arbetarna och då gick de i strejk och det var ganska många förbund som gick och sympatistrejkade för några veckor sedan så stod ju hela Finland, alltså bussarna stannade och finnar ställde in 300 flyg och också för svenskar som var på väg till Finland så de kunde inte åka för att färjorna stod. Så det blev en väldigt stor omfattande strejk rent liksom, alltså rent samhälleligt, fast det bara egentligen gäller de här 700 paketstrejkarna. Och de vann till slut den här strejken, alltså, eller den här medlingen ledde till att de fick behålla sitt tidigare kollektivavtal och arbetsgivaren förlorade. Så egentligen var ju allt frid och fröjd för Socialdemokraterna. Det här var ju en viktig strid för ministern eftersom han är en gammal fackjurist och för honom var det väldigt klart från början att han vill inte gå med på det här. Men det som striden sen gällde var det att Sirpa Paatero, som är den ansvariga ministern för den här typen av statliga företag, hon påstod att hon inte hade fått all information eller att informationen från posten hade varit liksom otydlig. Och hon menade att hon hade trott att den här nya kollektivavtalet skulle träda i kraft först i november, men när det i själva verket då trädde i kraft i september. Och det här blev en strid kring, för att posten påstod att de har varit väldigt tydliga och att de till och med har fått regeringens välsignelse eller ägarens välsignelse för att genomföra det här. Och det här bestred både Paatero och Rinne då. Och det som verkar lite oklart här är det att när man har grävt i det här så visade det sig att posten har varit lite otydlig med sin information. De har skickat ut sådana här PM som där det har stått att det har gällt november, och det har varit lite oklart också kring beredningen, alltså på ministeriet, kanske den här Sirpa Paatero, hon har kanske fått lite bristfällig information, och eventuellt är det så att hon kan ju inte börja liksom skylla på sina tjänstemän, men eventuellt har det varit något liksom här med den här informationsgången som har varit fel, så det är lite oklart. Ingen har liksom riktigt lyckats bevisa att någon del ljuger i det här fallet, utan det verkar vara liksom att informationsgången har varit väldigt dålig.
Här kommer medierna i Finland att ha mycket att göra under många månader framöver när den här historien ska skrivas och granskas. Vi ska lyssna på det lät i tisdags när Antti Rinne mötte medierna.
Millä tavalla tämä epäluottamus heidän mielestään on olemassa, ja kun sitten tuon vastauksen sain, niin joudun tietenkin miettimään, että mitä tämä...
Ja, Filip Teijä, vad är det Antti Rinne säger här?
Ja, alltså det som fällde Antti Rinne var ju egentligen inte den här post... Det var, alltså det här postbråket liksom utlöste det som sen hände. Och det var det att när oppositionen, de ville ju förstås fälla ministern. Men det visade sig också att Centern var kritisk till statsministern och hans trovärdighet. Och eftersom Centern sitter i regeringen så då blev det ju liksom en... Då kom ju liksom det här slaget inifrån regeringen och... Till en början så när liksom Centern sa att de inte litar på Rinne, då sa han ju här ännu i måndags att han tänker inte avgå. Han vill ha liksom en tydligare förklaring av Centern. Det räcker inte med att de säger att de inte litar på honom. De måste kunna ge liksom några punkter, alltså var den här liksom tilliten brister. Och då fick han då någon slags förklaring av dem, och då bestämde han sig för att avgå. Just här i det här klippet då säger han liksom, och han verkar väldigt sådär... Han verkar väldigt själv liksom lite skeptisk till Centerns förklaring. Och det blev ju liksom en jätteinflammerad konflikt här liksom på en dag mellan två regeringspartier.
Nu måste du förklara, vad har Centerpartiet att vinna på att peta bort statsministern?
Alltså, det är ju det som är den stora frågan också. Samma fråga ställde Helsingin Sanomat idag. Eftersom den allra senaste mätningen som kom i torsdags, det vill säga igår, visar att Centerns siffror har gått ner till nästan 10%, vilket är historiskt lågt för Centern som... historiskt brukar vara ett ganska stort parti i Finland. Och känslan är ju nu att människor eller väljare inte huvudtaget liksom riktigt, alltså man tappar lite tilliten till politiken om det pågår så här smutsigt spel inom regeringen. Så frågan, alltså det som man kanske då kan säga att Center eventuellt vinner på det, att helt enkelt Center vill visa att de är ett viktigt regeringsparti, att Antti Rinne kan helt enkelt inte bara styra landet som han vill, utan att han måste liksom förankra sina vilja också i hos sina ministerkollegor. Jag tror det handlar liksom om det att Centern har känt sig som att de har kommit med i regeringen bara för att ge Rinne en majoritetsregering, inte egentligen för att man har lyssnat på dem. Och jag tror det handlar, och sen det var ju så, alltså otroligt, häromdagen så publicerade Ilta Sanomat, Iltalehti, som är en av de här kvällstidningarna, ett grev där de hade fått tag på en WhatsApp-diskussion mellan några centerpolitiker.
Oj då. Ska,
ledande centerpolitiker, och i den WhatsApp-diskussionen så den tidigare statsministern Juha Sipilä lär ha i fredags, alltså fredagen innan den här krisen, liksom, de har liksom sinsemellan diskuterat att lita dem på statsministern och tillsammans i princip liksom orkestrera en sån här statskupp.
Det låter verkligen som att det är fullt upp här.
Ja. Det är väldigt fullt upp och Centern förlorar ju verkligen på den här att de här WhatsApp-medierna kom fram för att det var så pass liksom smutsigt spel som det handlade om.
Ja, och på söndag så avgörs det vem som tar över då och vem, ja. Vem blir det då? Har du någon spekulation?
Ja, Socialdemokraterna ska sitta ner då på var det halv fem svensk tid tror jag, deras partiledning och diskutera vem som ska ta över efter Rinne. Alltså du sa Karin här tidigare att det gäller partiledare och det är faktiskt så att Antti Rinne kommer antagligen sitta kvar som partiledare tills nästa stora partimöte som är först nästa sommar. Det som är frågan nu är att vem som ska bli nästa statsminister. För att Rinne kommer inte avgå som ledare, åtminstone inte vad det verkar som. Men det finns då två kandidater. Den ena är Sanna Marin som är SDPs nuvarande viceordförande. Och hon också,
påminn oss vad SDP är för någonting.
SDP, alltså Socialdemokraterna. Mm. Och Sanna Marin sitter alltså nu som trafikminister i regeringen. Och sen är det den här Antti Lindtman som är gruppordförande i riksdagen. Så det är de två, de är ungefär samma ålder. Lindtman är 37 och Marin är 34. Jag läste just att om Sanna Marin blir statsminister så blir hon den yngsta statsministern i världen faktiskt.
Okej, en 80-talist, ja.
Båda är 80-talister, eller hur? Ja. Jätteunga.
De är båda småbarnsföräldrar och båda ganska sådär, de har bra rykte. Och jag tror att alltså, Marin, den här kvinnan, då, hon är alltså den som är den klara favoriten bland liksom, ska vi säga, väljarna i allmänhet. Det verkar så när man har gjort vissa sådana mätningar. Då. Hon anses vara lite mer karismatisk. Och sen är det förstås kanske en PR-vinst för Finland att välja en statsminister som är liksom unik på det sättet, tror jag.
Och så får Socialdemokraterna i Finland ett dubbelkommando, precis som Socialdemokraterna i Tyskland då, intressant.
Ja, men vi har ju faktiskt också en motsvarighet här i Sverige. Misstroendevotum i riksdagen, Karin. Du kan ju det här mycket bättre än jag. Vad är det som är problemet egentligen?
Ja, alltså problemet är ju det som har sagts och varför misstroendevotum, ett hot om misstroendeförklaring riktas mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark handlar ju om att det finns ganska många partier i riksdagen som säger att de inte stöder den reform som regeringen ska genomföra när det gäller arbetsförmedlingen. Och därför vill de stoppa detta och då uttrycker de det genom att säga att den här ministern kan inte sitta kvar, hon har ju precis tillträtt i princip bara några månader sedan. Det är ju upptakten. Sen tror jag att under detta finns ju mycket av det spel som Filip beskriver i Finland, det finns ju naturligtvis i Sverige också.
Men vems förslaget då som regeringen ska genomföra om arbetsförmedlingen, så här, vems förslag var det från början?
Nej, men det här är ju Centerpartiet.
Ja, det här är Centerpartiet igen då.
Ja, Centerpartiets reformiver, något de alltså har fått in i januariavtalet för att överhuvudtaget skriva under januariavtalet och gå in på den här ganska bräckliga blocköverskridande samtalet. Det är ju skillnaden mot Finland som är van vid ändå det breda och blocköverskridande, medan i Sverige har det inte på ganska länge fungerat så. Men det har då Centerpartiet fått in. Det var jätteviktigt för dem att få reformera arbetsförmedlingen, och man kanske också ska säga att det är ju inte så att arbetsförmedlingen har fungerat särskilt väl de senaste decennierna. Men det har ju Socialdemokraterna gått med på. Så nu är det då socialdemokratiska regeringen, den SMP-regeringen, som ska försvara detta och till varje pris genomföra detta. Inte centerpartisterna som ju i Sverige sitter utanför regeringen. Vilket gör att det blir ganska absurt eftersom alla vet att det här inte var Socialdemokraternas hjärtefråga i förhandlingarna, tvärtom.
Ja, och som jag förstått det också, då är det ju så att, som du sa här i början av programmet, så är det ju så att vi har ju en minoritetsregering. Och när man har minoritetsregering så kan okända spelare lägga sig i alltihopa.
Vi vill inte ha ett extra val. Vi har inte ifrågasatt att Stefan Löfven är statsminister. Vi vill att de lyssnar på riksdagens majoritet och slutar med den här tanken på kaosprivatisering i Arbetsförmedlingen.
Ja, om man läste Dagens Nyheters ledarsida så kallades vänstern för högerns duktiga idioter. Karin, vad gjorde Jonas Sjöstedt här? Han sitter ju inte i regeringen.
Nej, han sitter inte i regeringen och han är inte heller en del av januaripartierna. Tvärtom säger januariavtalet att Vänsterpartiet inte ska få vara med. För det var särskilt viktigt för, tror jag, Liberalerna att det stod så i avtalet. Så att de visade att de höll alla flanker utanför svensk politik. Och det är klart att det här har ju satt Vänsterpartiet i en väldigt konstig roll som passivt ska godkänna detta samarbete eftersom alternativet anses värre, och de testar naturligtvis strategier nu för att få inflytande, vilket skapar då vad man kan kalla, du vet jag, två politiska kommentator, Eva Stenberg också gjort, minst sagt en ohelig allians då med oppositionen till höger, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
För när man lyssnar då på Jonas Sjöstedt, och sen så vet man då att det är ett socialdemokratiskt miljöparti som ska genomföra en centerpartistisk politik, som liksom, då börjar man ju ana här att det här är ju någon slags chicken race, och frågan är så här, vem kommer vika ner sig först?
Det kommer ju nästa vecka att utvisa. Jag kan nog bara svara vem som kommer att vika ner sig sist, och det är väl Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna, för han är den som vet exakt vad han vill. Jag tror att alla andra partier är splittrade och kluvna i detta. I grunden handlar det ju ändå om den här svåra regeringsfrågan som har plågat svensk politik så länge. Vem har egentligen mandat att styra Sverige, och med vilken politik?
Ja. Ska vi nu, Filip, du är kvar va?
Mm.
Ja, ska vi inte bara fråga dig det? Ni som har erfarenhet av att driva, jag höll på att säga polsk riksdag, men liksom driva liksom en mer komplicerad liksom majoritets- och minoritetsregering. Har du något råd till oss här i Sverige? Hur får ni det att funka?
Nej, men alltså jag tycker att en skillnad mellan Finland och Sverige kanske handlar om det att i och med att Finland har haft så många av de här liksom koalitionsregeringarna, så är ju den finska politiken ganska långsam på många sätt, och jag vet inte om det är en bra eller dålig sak, men beslut, alltså man kan titta på en svensk regering vissa gånger och tänka att herregud vad mycket de har liksom förändrat i landet på 4 år, medan i Finland så måste man ser det på förra regeringen i Finland, statsminister Sipilä vill göra en jättestor vårdreform, han lyckades inte med det och avgick den sista månaden som statsminister för att han inte ens på 4 år får igenom en sån stor grej. Så det, jag vet inte om det är ett bra råd, men man kanske kan tänka sig att politiken måste vara så snabbt. Man kan, alltså det är väl det enda sättet att göra det där, att samarbeta, att helt enkelt göra ganska långsamma processer.
Man har ju sett, svenska politiker brukar använda det här som ett argument mot breda blocköverskrivande regeringar, att de får ingenting gjort. Men det är klart att jämfört med att hela tiden, att allt, man kan ju inte säga att det här systemet heller får någonting gjort. Det har ju varit under de senaste 10 åren här i Sverige oändliga diskussioner om hur man skulle kunna lösa det här labila, som vi kallar det, parlamentariska läget. Och jag tycker att det som händer i Norden, och det gäller alla länder de senaste 5-10 åren, visar att det finns ju ingen konstitutionell lösning på vad som är politiska problem när befolkningen går i så olika riktningar.
Ska vi bara också fråga här, för att Eva Nordmark är ju liksom ett splitternytt statsråd här, som ju inte hade någon del i januariöverenskommelsen, hon var ju inte ens minister då. Så att, hur tror du att det är för henne nu då, när hon kliver in och så plötsligt blir hon utsatt för ett misstroendevotum för en politik som hon kanske inte ens själv hade velat genomföra?
Nu har jag inte följt henne nära den senaste veckan, nu vill jag verkligen betona, men hon verkar ju framstå som oerhört spänd. Jag tror att det här är självklart måste det vara en otroligt konstig situation. Ja. Jättekonstig. Och där jättekonstigt att vara den som ska kanske falla på att man ska driva en politik som man faktiskt inte vill ha.
Ja. Tack så mycket Filip från Finland. Hoppas du får en fin fortsatt firande dag där. Nu går vi från en ny ohelians till en gammal krisdrabbad pakt, NATO, som fyller 70 år.
Ja, så här lät det tidigare i veckan när NATO-ledarna samlades i London och de inte visste att mikrofonen var på. Det vi hörde var Kanadas premiärminister Justin Trudeau när han minglade med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och Frankrikes president Emmanuel Macron. Och det de pratade om, det var USAs president Donald Trump och hans spontana och 40 minuter långa presskonferens där alla medarbetare tappar hakan, berättar Trudeau, och så fnissade de andra ledarna tillsammans. Det här gjorde sen då att Trump åkte iväg i vredesmod och sa att Trudeau var two-faced, det vill säga falsk. Man kan väl säga att även om de fnissar just här så var väl nog inte stämningen riktigt på topp egentligen. Däremot här i studion är det naturligtvis alldeles utmärkt, för vi har med oss DNs utrikeskommentator Mikael Winarski. Välkommen!
Tack så mycket, tack tack.
Du, vad är NATO?
Ja, det är som du sa, det är en 70 år gammal försvarsallians. Den bildades alltså i slutet på 40-talet i ett läge när Europa och världen stod inför ett nytt krig, trodde många, fast det bara var några år efter andra världskriget. Grejen var det att Sovjet hade då genom Röda armén, det som resultat av andra världskriget, ockuperat stort sett hela östra Europa. Och sen genom en serie statskupper i Polen, Ungern och Tjeckoslovakien insatt kommunistiska regeringar där. Och nu många befarade att de skulle gå vidare. Och det fanns ju också underlag för det, så här krigsförödda länder som Frankrike och Italien, som också var, det fanns också starka kommunistpartier där, det kunde hänt saker där. Då satte de sig ner och slöt den här pakten, och där syftet då alltså att på något sätt kollektivt stå emot den sovjetiska expansionen.
Mm, du beskrev det här i en text i DN i veckan, så berättade du att pakten skulle hålla ryssarna ute och amerikanerna inne och tyskarna nere. Om vi tar det, amerikanerna inne, varför behövde västvärlden en sån strategi?
Ja, det var väl det att amerikanerna ville väl vara inne, men det var väl också att historien fram till kanske 1941 deltog ju inte USA i kriget, utan på något sätt, där var stämningarna i Amerika, var ju väldigt America first. Lite tongångar som man kan känna igen från dagens.
Ja, det låter bekant
Trump.
Här, ja.
Någonting ringer lite.
Han har plockat upp den gamla parollen som då var pro-tysk egentligen, och gick ut på att USA skulle hålla sig utanför allting som hände i Europa. Det omöjliggjordes då av att Japan, som var Tysklands allierade, anföll Pearl Harbor 1941 och USA tvingades i stort sett att gå med i kriget. Det fanns ju, kanske de stämningarna var inte lika starka vid krigsslutet när USA hade varit med i den vinnande koalitionen och besegrat nazismen, den tyska nazismen. Men det fanns ju, det var viktigt att knyta ihop västvärldens demokratier, ansåg man då, tvärs över Atlanten. Och därför blev det den här pakten med USA, Kanada och stort sett 10 västeuropeiska länder.
Mm, numera 29, kanske snart då 30 med Nordmakedonien om de kommer med fullt ut nästa år. Och så 70-årsdagen som firades inom citationstecken med toppmöte i London i veckan. Det här jubileet, Mikael, nu skrattar vi, men hur ska man sammanfatta det?
Ja, den här otrevliga videon, den tog väl upp mycket av uppmärksamheten när Trump stormade ut efter ett sånt där skolgårdsmobbning av de här grabbarna, de andra grabbarna som stod och fnissade åt honom. Men bakgrunden är ju att till det hela det att det låter väldigt stor osäkerhet om vad alliansen är och vad den ska göra. Vad den har för syfte i en sån här värld. Ryssland, det är de flesta ensam, allt mer aggressivt, men det är mycket andra hot också som man inte kan ena sig riktigt om. Kina, terrorismen, Turkiets roll, cyberkrigföring i den här digitaliserad värld. Och inte minst just USAs tilltagande isolationism, alltså som alltså Trump står för väldigt mycket. Men under de här överläggningarna som var i förrgår då, så kom man inte närmare någon lösning på någon av de här punkterna, skulle jag säga.
Mm, inte mycket till fest med andra ord. Du har ju beskrivit det här som en förtroende- och identitetskris. Vad skulle du säga var svårast för NATO just nu? Är det att hålla ryssarna ute eller att hålla amerikanerna inne?
Jag skulle säga att de där två grejerna hänger väldigt nära ihop. Om amerikanerna vänder ryggen mer än de har gjort hittills, det är mest verbalt. För i praktiken har ju USA också varit med och stärkt NATOs militära försvar. Bland annat har man stationerat för första gången på sen paktens tillblivelse, finns det faktiskt stridande trupp både i östra Polen, i Estland, Lettland och Litauen. Men verbalt har ju Trump gjort det mesta för att dissa hela den här idén med NATO. Men så om de skulle gå åt det hållet, till exempel om Trump vinner nästa val igen, så det är liksom frånvarande av amerikansk ledarskap i det här. Det är det som gör. Och där finns det ju ett läge för andra att kliva in. Och Ryssland har ju redan håller ju redan på med en massa olika operationer i olika länder med stödpartier, ofta på högerextrema flanken, till exempel i Italien och i Tyskland. Mm. Så att de två grejerna, Ryssland, hålla Ryssland ut och USA in, de hänger väldigt nära ihop. Mm.
Att hålla tyskarna nere har inte framstått som ett lika stort problem.
Nej, inte förrän nynazisterna tar makten där.
Ja.
Vad är pessimistiskt?
Ja, Black Friday på ett annat sätt. Men du nämnde de här konflikterna, som de konflikter vi har sett de senaste 10 åren i alla fall, på inte allt, de som påverkat vår del av världen mest, kriget i Syrien och Krim och Ukraina. Mm. Vilken har varit besvärligast för NATO att hantera?
Det skulle jag vilja säga. Ukraina, Syrien har ju inte egentligen varit någon NATO-fråga. Men NATO har ju varit så långt bort som i Afghanistan också. Så att, men formellt sett har inte det varit någon NATO-fråga. Däremot har det varit en stridsfråga, eller så här, det fanns olika åsikter om den mellan NATO-länder. Jag ska också understryka att den här splittringen eller oenigheten mellan olika NATO-länder är inte heller något världsunikt eller något nytt under de här 70 åren. Under Suezkrisen 1956 till exempel så ansågs USA föranledda att tvinga britter och fransmän att till exempel dra sig ur kriget. Irakkriget 2003 så var Tyskland och Frankrike stenhårt emot, medan USA och Storbritannien gick in militärt och invaderade Irak. Så att det är inte något nytt i och för sig.
Men jag måste ändå säga att om det är ju en sak liksom när ett NATO-land gör själva aggressionen, som till exempel, eller det beror ju naturligtvis på hur man räknar sig, vem började och så vidare, men det, liksom när ett NATO-land gör själva den, om man ska kalla det för den första invasionen, amerikanerna går in i Irak till exempel, eller som nu då Turkiet går in i Syrien, men då är ju frågan vad händer om de slår, jag menar, anta till exempel att Syrien plötsligt nu slår tillbaka och plötsligt befinner sig och säger så här, vi behöver en yta av Turkiet här för att garantera en gränslinje. Vad får det för konsekvenser för de övriga NATO-länderna?
Formellt sett så är de ju bundna av det här artikel 5 i Atlantpaktsfördraget då, som säger att ett anfall mot ett land ska betraktas som ett anfall mot alla medlemmar, och de är skyldiga då att gripa in. Exakt hur, på vilket sätt det här stödet ska ske, det finns det inte stadgat, men i princip ska de ställa sig på den sidan. Det där är en bra fråga, därför att man kan säga omvänt just när det gäller Turkiet, som är kanske just nu var den mest infekterade frågan. Därför att Turkiet, precis inför det här toppmötet, så gick Turkiet ut och sa att hallå, vi måste få NATO stöd här för att i vår strid mot de kurdiska terroristerna i norra Syrien. Och om inte vi får det så kommer vi att lägga vårt veto mot det här ett program för att förstärka stödet för Polen och de baltiska länderna mot Ryssland då. Mm. Den frågan liksom, jag tror att de lyckades lägga lock på den frågan. Det blev ingen riktig fight om det här nu i London. Men man kan tänka sig framtiden. Om Ryssland verkligen skulle till exempel hota de här länderna mer fysiskt eller till och med gå till anfall, då ska alltså Turkiet vara skyldig att gå in och försvara Polen, säger vi, militärt. Mm. Och det är ett läge när Turkiet har ett militärtekniskt samarbete med Ryssland.
Just det, för de delar flygplan. Och
ja, de har köpt in det här ryska missilsystemet S-400, tror jag det heter. S-400 som inte alls passar ihop med NATO-system. Plus att de har gemensamma militärpatruller längs norra Syriens gräns mot Turkiet. Det där blir väldigt konstigt.
Jag tror faktiskt att man till slut måste ställa sig den rent filosofiska frågan, lite fredagsfilosofi. Alltså, en försvarspakt utan gemensamma fiender, funkar det?
Ja, det gör det väl. Men däremot kanske en försvarspakt som inte har gemensamma intressen eller gemensam syn på demokrati och grundvärderingar, det kanske inte funkar. Men å andra sidan så fanns ju under lång tid fanns ju både Portugal och Grekland med i NATO, trots att de var militärdiktatur eller åtminstone fascistiska diktaturer.
Så vad skulle din prognos vara inför 80-årsjubileet? Är det?
Ja, jag tror att då i det laget är det en annan president än Trump, men
säg inte det.
Man kan ändå
Ja, nej, det låter jag. Den frågan låter jag lämna öppen, tror jag.
Vi tar den om 10 år. Ja. Mikael Winiarski, tack för att du var med i Studio DN. Manus, tyvärr, utgivning, läsa, konstatera, tacka, hälsningar, vänliga, återsänder, hej. Augustin Erba, redaktör på DN och producent på Studio DN. Vad var det här?
Det här är konsekvensen av att jag inte förstår mitt eget bästa. Jag har ju skrivit böcker och Åsa Bäckman, redaktör på DN Kultur, bad mig skriva en text om alla mina refuseringar innan jag blev antagen av ett bokförlag. Så nu har jag skrivit en guide för den som vill skriva en bok och hoppas kunna skicka den till förlag och få den boken antagen. Och de här refuseringarna då som jag då har sparat då, det är det, så att säga, de orden som du läste upp. Vi gjorde ett ordmål nämligen av de här refuseringarna, och då visar det sig att ordet manus är det vanligaste ordet och det näst vanligaste ordet är tyvärr. Ursäkta mig, men tyvärr, det måste ju vara svenskans, det kanske näst fulaste ord efter prostatahyvel.
Ja. Jag har några andra kandidater, men de tar vi en annan gång. Här måste vi ändå fastna vid en människa med 48 refuseringsbrev som man sparar i en låda. Varför gör man det?
Att man är självdestruktiv. Nej, jag tänkte att det var väl lika bra att hålla koll på hur det här har gått, för att någonstans så har jag ju ändå tänkt att man får väl se hur länge man håller på. Det är ju ändå så att jag brukar, när det var som värst, ska sägas, för att det är klart att det här, nu sitter jag ju här och allting har gått bra, men det var ju under många, många år. Jag skickade mitt första manus, det var kring 1990, skickade mitt första manus till Norstedts. Jag hade skrivit det på 14 dagar, jag tyckte det var helt lysande. Jag förstod liksom inte att det skulle kunna hända någonting annat än att det skulle komma. Jag trodde att det skulle vara som när Per Lagerqvist skickade in sitt manus Böden till förlaget, och han får tillbaka nästan med väntande post så här: tack för ditt manus, jag läste det i natt. Den sortens svar hade jag väntat på. Och så fick jag tillbaka en, så här, efter 3 månader, något sånt där. Bara tack för visat intresse, men nej tack. Så att jag har ju hållit på med det väldigt länge. Jag tänkte att det är ändå bra att liksom minnas hur det här har varit. För att någonstans så ska det ändå gå, har jag hoppats. Och så har jag tröstat mig med den här författaren Norma MacLean, som skrev boken Där floden flyter fram. Det blev en film med Robert Redford som heter A River Runs Through It, som börjar med en väldigt fin flugfiskescen som är lite känd så. Och han var ju 73 år gammal när han debuterade. Det var hans första bok, och den var ju ett mästerverk. Och sen så skrev han en bok till som handlade om en skogsbrand han var med om, och då var han 75 år, och sen dog han 3 år senare. Men det är sånt där man håller sig fast vid då, och så samlar man det i en låda.
Att få på strax före skördemannen kommer ändå kunna skörda framgångarna av alla de där. Men vad var det som fick dig att öppna den här boxen och skriva en text om de här breven?
Jag skriver ju en hel del liksom texter på DN Kultur som handlar om hur ska man skriva och vad ska man tänka på och sådär. För det är ju många läsare, och det märker vi ju så här, bokcirklar har ju länge varit en trend, att folk samlas tillsammans för att diskutera böcker. Det är ju en väldigt rolig och trevlig trend, ja, att åka ut ibland och träffa och prata med bokcirklar. Men jag märker också att det finns en ny trend som jag tror på, och det är skrivcirklar. Att folk träffas och folk har då skrivit noveller eller små dikter eller pjäser eller kanske till och med början på romaner. Och så träffas de och så läser de och så diskuterar de varandras texter och ger varandra feedback. Så då i en av de där texterna så råkade jag nämna att jag hade ett gäng refuseringar, och då sa Åsa Bäckman så här: men det är ju ingen författare som brukar vilja prata om. Och jag har ju, höll jag på att säga, gjort en karriär på att inte vara transparent kring liksom författarskapets, inte bara framsidor utan också baksidor. Så då bad de mig att skriva, och då är det så här typiskt mig då, att då sa jag ju då ja, för att det var ju mitt journalistjag som säger ja, för att jag, och då är det ju alltid så, redaktören kommer och säger: kan du skriva om det här? Ja visst, säger man. Men jag glömde ju att jag är ju också författare, så att mitt sköra författarjag har legat vaken här hela veckan, och jag vaknade i natt vid 4 så här, liksom hade sovit ändå helt okej, och så vaknade jag och så tänkte jag så här: just fan, på måndag kommer, eller söndag kommer den här texten publiceras. Och så bara blev jag helt kallsvettig och var tvungen att gå upp, och så tänkte jag så här: just det, hoppas att det nu inte blir så att jag får prata i podden om det här nu, men ja, här sitter vi ändå.
Då tänker jag att den här texten som jag har läst gestaltar ju faktiskt vad som blev din, en av dina viktigaste lärdomar av alla de här refuseringarna? Du gör ju det här på det systematiska sätt som du ofta gör, att det här 48 brev har blivit 12 lärdomar, alltså en lärdom per 4 refuseringar. Om du ska sammanfatta det här.
Det krävs verkligen många refuseringar för varje lärdomar.
Ja, det är 12. Jag tycker det är ganska... Nu tycker jag vi tänker lite konstigt här. För du lärde ju dig någonting. Vad var det du förstod som du inte hade fattat om skrivaren under de här åren när refuseringarna kom?
Nej, men ja, alltså när man går då från att vara så här typ 20 år och tro att allting är enkelt och okomplicerat, så handlar det om att, ja, men att förstå hur författarbranschen och förläggarbranschen fungerar. Till exempel led jag av ett väldigt vanligt missförstånd. Jag trodde att de flesta böcker som kommer ut i Sverige av nya författare, att de kommer till av att man får sin idé och så skriver man en bra bok och så skickar man in den till förlaget. Och så kanske de antar den om man har tur och är lite duktig. Men så där går det inte alls till, utom i undantagsfall. Det är ett stort förlag i Sverige för ungefär mellan 1500 och 2000 spontanmanus, som de kallar det, per år. Och av de här 1500 till 2000 manusen så är det 1-2 som antas på de villkoren. Och det vanliga sättet som en bok blir till, det är ju att någon har skrivit en bra text i en antologi, eller någon har skrivit en bra text i Dagens Nyheter eller i någon annan stor tidning, eller numera gjort något spännande på YouTube, och så ringer förläggaren upp den här personen och säger så här: hörru du, ska inte du skriva en bok åt oss? Det vore roligt, du verkar vara intresserad av det här, eller vi tror att du skulle kunna nå en stor publik. Och så blir det liksom som Jockiboi till exempel, som liksom sålde i, jag vet inte hur många inbundna ex, men det var en av årets mest sålda böcker, alltså influencers eller kokböcker. Man ber liksom en känd kock liksom göra kokböcker. Så att det är väldigt sällan som det går från författaren till förlaget, utan mycket oftare från förlaget till författaren.
Mm. Men i den här processen så lärde du dig också, det var det jag tänkte på när jag pratade om att gestalta hur du hittar din röst. För nu har du skrivit en ganska hudlös text här om något som är jättejobbigt.
Ja.
Och du har ju kommit på att det är det du ska göra, eller hur?
Ja, precis. Det är precis. Det här är min genre då, tydligen. I alla fall så här långt i livet. Nej, men vad som hände var att jag hade ju då skrivit dagbok under större delen av mitt liv. Men jag tyckte inte att det räknades som riktigt skrivande, utan du ska göra romaner, då måste man antingen, och då provade jag att skriva på olika sätt, så jag skulle skriva som Hemingway, så här avskalat och liksom exkluderande, eller provade att skriva lite blommigt som Björn Ranelid. Det var jätteroligt att skriva det, det blev inte så bra det heller när jag gjorde det. Men till slut så liksom hittade jag inte liksom någonting som var det jag skulle skriva, och det tog... Jag tror att det tog säkert 14 år innan jag plötsligt skrev en text i en helt annan stil. Och det tog ett tag innan jag förstod att det var ju den här stilen jag hade skrivit fram när jag hade skrivit dagbok hela tiden. Och den skrev jag ju inte för att någon annan skulle läsa, och inte för att det skulle liksom vara något annat, utan den hade jag liksom hittat i mig själv på något sätt.
Mm. Det är ju en sak som inte står i den här texten som man kan läsa i helgen på DN Kultur. Utan den får vara vårt bonusmaterial i podden. För hur gick det till när du faktiskt fick beskedet att du skulle bli utgiven?
Då hade jag då till slut skrivit en bok i den här stilen som jag hade utvecklat i dagböckerna, och så skickade jag den till Albert Bonniers, och då tyckte de att den var bra. Det var liksom, och då ringde de mig, klockan var 9:14, jag tror att det var den 4 april.
Hur många år sedan?
Det var 2007. 2007. Och då ringde de mig och sa så här: ja, men vi ger ut den här, sa de. Ja, så var fantastiskt. Och så mässade alla mina kompisar. Och de visste ju hur länge jag hade hållit på. Det var ju, ja, men ni förstår ju själva, så här. Här har man en kompis som liksom år ut och år in sitter och skriver så här: ja, men nu har jag skrivit en bra bok här. Nu är den inne hos förlaget, nu ska det gå. Och sen så frågar de, träffas man ett halvår senare eller ett år senare: ja, hur gick det med den här boken? Så här: nej, det gick inte. Så här: ja, vad gör du nu då? Nej, nu har jag en ny bok inne som jag håller på att försöka skriva. Så här. Så jag var ju liksom en ganska tragisk historia just på den litterära fronten. Det gick ju bra journalistiskt, men inte särskilt bra på författarfronten. Så att då var det faktiskt så att ett stort gäng av mina kompisar gick hem från lunchen från sina olika jobb och tog sig hem till mig, och det drack champagne, och det var en Och jag tänkte så här, vad gör man när man har blivit antagen av ett förlag? Vad är det första man gör? Jo, jag måste åka på bokmässan. Så då ringde jag, det var 4 april, då ringde jag då till det hotell som liksom alla författare ska stanna på. Park Lane är det väl som de flesta bokmässoförfattare brukar vara på. Och så frågade jag så här, bara, ja men jag ska till bokmässan, sa jag. Det fanns ju inget för mig att göra där. Och man avråder ju debutant från att åka till bokmässan för att de känner sig så till inte gjorda. Och då så... Du sa, men vi har inga rum, sa de. Och hade det då varit en helt vanlig dag, då hade jag tänkt så här, ja men det här blir väl ingenting. Så det hade varit tråkigt. Men jag var ju så här, nu har jag blivit antagen. Så jag sa, men hur är det med sviterna då, sa jag. Och då så sa de så här, ja så sviterna, ja vilken vill du ha? Och då gick jag ut till mina lätt berusade champagnestinna kompisar och sa, ska jag hyra en jättedyr svit som jag inte har råd med för att åka till bokmässan? Och alla händer gick i luften. Så var det när jag blev antagen.
Vilken fantastisk historia. Augustin Erba, refuserad författare, sen utgiven författare, nu aktuell med Snöstorm, redaktör på DN, producent för Studio DN. Nästa vecka är det klimatmöte, Nobelfest, val i Storbritannien och ny podd. Och vi som har gjort programmet, Oliver Bergman, Sabina Marmulakai,
Augustin Erba
och Karin Eriksson, vi säger tack för idag.